Ja, god kväll allihopa. Jättekul att ni kunde komma hit, så jag vet inte om ni hör mig bra. Jag ser verkligen fram emot det här kvällens budskap och tack Dan för den presentationen också. Jag kan berätta lite mer om mig själv. Jag är 30 år gammal faktiskt, har jag blivit nu i år. Jag är uppvuxen i Sverige, född i Örebro, och jag är gift sedan 5 år tillbaka. Jag har arbetat på lite olika platser, dels här i Malmö och också i Norrköping, även i Finland, där jag och min fru har startat en vegetarisk restaurang. Det är någonting som vi brinner för ganska mycket. Men nu har vi kallats hit, och min passion är Bibeln, och jag har jobbat som bibellärare i 10 års tid, och jag är här i Malmö sedan augusti 2016, alltså förra året. Och jag älskar verkligen Gud, jag älskar Jesus, och min passion, som jag sa, det är Guds ord. Och jag ser mig själv som en sanningssökare, någon som vill ta reda på vad som är sant. Och det är min studerade övertygelse om att Jesus snart kommer tillbaka. Jag vet inte om det finns någon av er här inne som är av en liknande övertygelse, men jag får fråga med en handuppräckning. Finns det någon här som också är av den övertygelsen av att Jesus kommer snart tillbaka? Okej, några stycken av er. Roligt att se att jag inte är ensam. Det är min studerade övertygelse att så är fallet. Och det är faktiskt så att det är inte bara kristna som väntar på att Jesus ska komma tillbaka, utan även muslimer väntar på att Jesus ska komma tillbaka. Och det är min innerliga önskan om att vara redo när den här händelsen inträffar. Och också att hjälpa andra att vara redo när det sker. Och därför så håller vi de här mötena. Vi vill kunna titta på vad Bibeln säger, och vad andra händelser runt omkring oss visar på om det som händer i den yttersta tiden, i ändens tid. Som jag sa, eftersom jag är en sanningssökare, så tror jag också att vår förståelse för sanningen beror på Guds andes ledning. Jag skulle vilja börja med de här mötena med att ha en bön om att Gud ska leda oss, att han ska hjälpa oss att förstå det som vi kommer att titta på, så att vi kan få en korrekt bild utav vad som faktiskt är sant gällande islam, Bibeln och ändens tid. Så om du inte känner dig bekväm med att be, så är det okej, du kan sitta bara där, men jag skulle vilja ha en bön, och om du vill så får du gärna böja huvudet med mig i det att jag knäböjer här. Nådefulle himmelske, allsmäktige Gud, vi tackar dig för att du har fört oss samman här ikväll. Och vi ber om en speciell utgjutelse utav din ande. Hjälp oss att förstå sanningen. Hjälp oss att förstå din vilja för våra liv. Det är min bön. Och jag tackar dig för att du hör. Amen. Ändens tid har fascinerat människor i alla tider, och nyheterna fyller vår vardag med händelser eller med olika tecken som de heliga, eller som skrifterna säger, har förutsagt ska ske innan Jesus kommer tillbaka. I skrifterna så talas det om eskalerande våld, det talas om jordbävningar, det talas om sjukdomar som ska öka, det talas om krig och oroligheter. Och det står i skriften att det här ska eskalera, desto närmare tidens slut vi kommer. Och det är min övertygelse om att vi faktiskt ser de här sakerna hända runt omkring oss i vår värld. Ett av tidens tecken är också okunskap om sanningen, att det kommer att öka. Idag så har terrorism i olika former, också i islams namn, gjort att många i västvärlden har fått fördomar och är rädda för muslimer på olika sätt. Andra angriper muslimer också. Men många av dessa har ingen aning om vad Koranen faktiskt säger. Och om sanningen ska fram så har de flesta människor i västvärlden ingen aning om vad Bibeln säger heller i de här frågorna. Skulle ni hålla med om det? Så är det, tyvärr. Och det gäller även många bekännande muslimer. De saknar en förståelse för vad Koranen säger. Man är muslim bara för att det är en tradition, men man har egentligen aldrig riktigt läst eller studerat vad Koranen säger. Och det här har resulterat också i att det finns en hel del felaktiga uppfattningar som är väldigt populära, även bland muslimer, men som går i rakt konflikt med vad Koranen själv säger. Och en av de vanföreställningarna gäller Bibeln, gäller Gamla och Nya testamentet. Många goda muslimer har hört att Bibeln är de kristnas bok, medan Koranen är muslimernas bok. Hur många har hört det? Den tankesättet, ja. Så judarna, de har Gamla testamentet, eller hur? De har de hebreiska skrifterna, som de kallar dem för. Och sedan de kristna, de har Nya testamentet. Och muslimerna har Koranen. Så alla har var sin egen helig bok som man följer. Och den här föreställningen har gjort att många muslimer är rädda för att läsa Bibeln. De känner att det här är någonting som vi inte ska syssla med. Bibeln är inte inspirerad utav Allah, tror vissa muslimer då. Eller att den åtminstone är förvrängd utav de kristna och judarna så att man inte kan lita på den. Och den omoraliska livsstil som de ser att kristna runt om i världen uppmuntrar till och försvarar ibland, sorgligt nog, har fått många muslimer att ta det som ett bevis på att Bibeln har förändrats utav de kristna. Men vad säger Koranen? Det är vår fråga ikväll. Vad säger Koranen om Bibeln? Vi ska inte prata direkt om vad Bibeln säger om Koranen, utan vad säger Koranen om Bibeln? Och det är vad vi ska titta på här. Bara för de som kanske inte har ett fullt grepp om, eller är så bekanta med islam, så kan jag bara ta en liten kort överblick här. Det finns idag 1,7 miljarder muslimer i världen. Islam räknas som en av de snabbast växande religionerna i världen. Det är uppdelat mellan shia och sunni till stor del, två olika inriktningar. Men det finns också andra mindre inriktningar. Islam började med profeten Mohammed och hans uppenbarelser på 600-talet efter Kristus. Där han fick Koranen. Och han etablerade de heliga centren i Mekka och Medina. Och en annan av de heliga centrerna är Jerusalem, som är också helig för muslimer, vilket också är en bidragande orsak till att det finns en hel del spänningar nere just kring Jerusalem. Men om jag nu ställer frågan, vad säger Koranen om Bibeln? Då vill jag ställa er en fråga. Hur många heliga böcker finns det enligt Koranen? Kan ni någon utav islams heliga böcker, om man säger så? Islams heliga böcker. Ja?
Så Mohammed vet ju att han hänvisar till att vi ska även ta del av skrifternas folk, som man kallar det.
Mm.
Så judar och kristna.
Precis. Det stämmer. Det finns faktiskt 4 heliga böcker enligt islam. Inte en, utan 4. Första är Koranen. Den andra, Taurat, eller Toran. Den tredje, Sabur, som är psalmerna. Och den fjärde, Injil, som är evangeliet. Dessa 4 räknas enligt islam som heliga böcker. Och vi ska titta på några texter. Hur många av er har läst Koranen? Får jag bara se en handuppräckning? Någonting i den, även om ni inte läst allt. Det är en ganska tjock bok. Vi ska börja titta på en av de här. Det är alltså uppdelade i suror som man kallar kapitlerna. Och de har olika namn och sedan så finns det verser. Och Koranen, vi ska titta i sura 4, vers 163-164, Al-Nisa, ni får ursäkta min arabiska. Men, där står det så här. Vi har gett, det är Gud som talar, och när han säger vi så talar han om sig själv i pluralform. Det är lite förvirrande ibland för vissa, men det handlar alltså om Gud. Det står då, vi har gett dig vår uppenbarelse. Han pratar till Mohammed. Vi har gett Mohammed vår uppenbarelse. Liksom vi gav Noa och de profeter som följde efter honom vår uppenbarelse. Och liksom vi gav Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande vår uppenbarelse. Okej. Och Jesus och Job och Jona och Aaron och Salomo. Och liksom vi skänkte David en skrift fylld av visdom. Och Moses som Gud talade med utan förmedling. Här ser vi en lista på nästan i princip varenda profet i Gamla testamentet. Som enligt Koranen fick uppenbarelser ifrån Gud, eller hur? Så, precis som Mohammed fick uppenbarelser så fick alla dessa andra också uppenbarelser. Och det inkluderar även Jesus. Vi ska titta på en till text här. Sura 3, vers 3-4. Steg för steg uppenbarar han, alltså Gud, för dig denna skrift, det vill säga Koranen. Och med den sanningen och bekräftelse av det som ännu består av äldre tiders uppenbarelser. Det är han, och lägg märke till det här, det är han, alltså Gud, alltså Allah, som uppenbarade, vadå? Som uppenbarade Torah och evangeliet. I äldre tid. Varför? Jo, till vägledning för människorna. Och det är han som har uppenbarat den måttstock med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den här texten visar att vem var det som uppenbarade Toran och evangeliet? Det var Gud. Det var Allah. Och han har gjort den som en måttstock med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Och sen står det så här, ett strängt straff väntar de som förnekar sanningen i Guds budskap. Ja, Gud är allsmäktig och hämnden är hans. Så om man förnekar någon av Guds uppenbarelser, vad händer då enligt Koranen? Det är ett strängt straff, eller hur? Så om jag ska vara en trogen muslim så räcker det inte bara med att tro på Koranen. Utan jag måste också tro på Toran och evangeliet. Och evangeliet innefattar då i princip hela Nya testamentet. Det står så här. Sura 5, vers 44-46. Vi har uppenbarat Torah. Återigen, Gud talar. Med vägledning och ljus. Profeterna som underkastade sig Guds vilja dömde på dess grundval mellan de som kände den judiska tron och så gjorde deras skriftlärda och rabbinerna eftersom de hade anförtrots att vaka över det som Gud hade uppenbarat och vittnade om dess sanning. Så, Toran, alltså Moses, fick Toran. Han var väl ledd av Gud och profeterna som underkastade sig Guds vilja dömde på dess grundval. Och sen står det, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat, de är i sanning förnekare. Efter dessa profeter sände vi vem då? Jo, vi sände Jesus, Marias son. Med bekräftelse av allt det som ännu bestod av Torah. Fråga, enligt Koranen, upphävde Jesus Toran? Kom han och sa, nu ska vi skaffa någonting nytt? Nej, han kom för att bekräfta det som Toran hade sagt. Och det står, och vi skänkte honom evangeliet som gav vägledning och ljus och bekräftade det som ännu bestod av Tora. Där fanns vägledning och förmaningar till de gudfruktiga. Så i Jesus undervisning så kan vi finna vägledning, vi kan finna förmaningar till de som är gudfruktiga enligt Koranen. Okej, låt oss titta på några av Jesus egna ord angående Toran. Han pratar om det. Jesus, eller Isa al-Masih som han kallas på arabiska, för ursäkta mitt uttal igen. Matteus evangeliet kapitel 5, vers 17-18, där står det så här. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Jag säger er sanningen, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Låter det som att Jesus bekräftar det som stod i lagen? Det gjorde han. Han upphävde inte den på något sätt. Och vet ni, det här är någonting sorgligt. Många kristna till och med tror att Jesus kom för att upphäva gamla testamentet. De tror att han kom och sa, nu behöver vi inte ha gamla testamentet längre, strunta i allt som står där i gamla testamentet, utan nu gäller nya testamentet. Och det är vissa personer som jag har pratat med som sa, nej men nya testamentet, där har vi Guds ord, medan gamla testamentet, det är så krångligt att förstå, så det är inte inspirerat av Gud. Inte enligt Jesus. Enligt Jesus så upphävdes inte en enda utav ett enda ord ifrån gamla testamentet. Nu, vi ska titta på det senare. Om ni har frågor så skriv ner dem på de här lapparna, för jag tar dem jättegärna senare. Vad sa Jesus? Lukas kapitel 24, vers 25. Då sa Jesus till dem, så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt. Hur mycket? Allt som profeterna har sagt. Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod skrivet om honom i alla skrifterna. Allt måste uppfyllas, säger han, som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna. Här har vi igen den här bekräftelsen på de olika delarna, om ni så vill. Moses lag, profeterna, psalmerna och sedan det nya testamentet. Så Jesus kom inte för att upphäva lagen. Faktum är att Nya testamentet bekräftar om och om igen att hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välrustad för varje god gärning. Så, det gäller, när Jesus kom så bekräftade han det som stod i Gamla testamentet. Nå, hur mycket ska då en sann muslim tro på? Koranen kapitel 2, eller förlåt, sura 2, vers 4 och 5 säger så här. Den som tror på det som har uppenbarats för dig, Mohammed, och på det som har uppenbarats före din tid, vilket är vad då? Jo, gamla och nya testamentet. Och har förvissning om att det eviga livet väntar. Det är de som följer Guds vägledning. De ska det gå väl i händer. Så om en sann muslim önskar att följa det här, så ska de tro på inte bara det som har uppenbarats för Mohammed, men också det som har uppenbarats före hans tid. Och det är för dem som det eviga livet väntar. Här är en uppmaning igen i sura 3. Vers 84. Säg, vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss, alltså Koranen, och det som uppenbarades för Abraham och Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande, och det som uppenbarades för Moses och Jesus och för alla de övriga profeterna av deras Herre. Vi gör ingen åtskillnad mellan dem. Vi har underkastat oss hans vilja. Är ni förvånade? Det här är ganska radikalt, men det är vad Koranen säger om Bibeln. Om en sann muslim ska tro på alla de heliga böckerna. Sura 4, 136, här drar den till och med ett steg längre. Troende, håll fast vid er tro på Gud och hans sändebud och på den skrift som han har uppenbarat för sitt sändebud, alltså Koranen, och på det som uppenbarades i äldre tid. Återigen, båda två. Tänk på att den som förnekar Gud och hans änglar och hans uppenbarelser, är det singular eller plural? Det är plural, det betyder att det inte bara är en bok utan det är flera böcker. Den som förnekar de här sakerna, hans uppenbarelser och hans sändebud och domens dag har gjort vad då? De har drivit synden till dess yttersta gräns. Wow. Det är ganska allvarligt. Så om en muslim förnekar de här sakerna, det är vad den här texten säger, så har de drivit synden till dess yttersta gräns. Det är allvarliga saker. Men säger någon, okej, det här, visst, vi muslimer, vi tror på att gamla testamentet var inspirerat och att nya testamentet var inspirerat. Men vad med, alltså men det argumentet som många lägger fram då är att det har förändrats. Det har ändrats. De kristna har, visst, det var Guds inspirerade ord i början. Men sen har de kristna kommit in, de har förvrängt texten. Eller judarna har också kommit in och de har förvrängt texten och ändrat på den. Så att den bibel som vi har idag är inte den som var skriven ursprungligen. Det är argumentet. För det är så man kan komma runt det här. Och det är en populär myt. Men vi ska titta på några av de texter som används i Koranen för att stödja det här. Vi ska titta på vad de faktiskt säger. En av dem är i Al-Baqarah, sura 2, vers 75. Där står det så här: hoppas ni att de ska tro på er, fastän ni vet att flera av dem, efter att ha lyssnat till Guds ord och förstått det, med vett och vilja förvanskar det. Okej, så här är en anklagelse om att de kristna och judarna, de har förvanskat Guds ord, eller hur? Så det här tar man då som argument om man säger, titta här, Koranen säger också det här, att det är förvanskat, att de kristna har förändrat på Guds ord och därför kan vi inte lita på Bibeln och därför så har vi Koranen istället som säkrare uppenbarelse och därför så behöver vi inte lyssna till gamla och nya testamentet. Men vad säger den här texten? Säger den att själva bibeltexten har förändrats nödvändigtvis? Inte nödvändigtvis. Det står så här att efter att de har lyssnat till Guds ord och de har förstått det, så med vett och vilja så förvanskar de det. Det här handlar inte om någon person som sitter och kopierar och som förvränger det. Men det handlar om någon som hör ordet, eller hur? Som lyssnar till det och sedan förvränger det. Vi ska titta på lite fler texter. En annan text som används är den här. Sura 3, vers 78. Bland dem finns det helt visst de som lindar sina tungor, alltså bland de kristna och bland judarna, finns det de som lindar sina tungor om skriften för att ni ska tro att deras förvrängda ord är hämtade ur skriften, fastän de inte är hämtade ur skriften. Och de säger, detta är från Gud, fastän det inte är från Gud. Och så säger de, om Gud mot bättre vetande det som inte är sant. Okej, så vad är det som händer här? Ja, de lindar sina tungor runt skriften. De förvanskar det som Gud har uppenbarat med sina ord. Eller hur? Och de säger att vissa saker är hämtade ur skriften, fast de inte är hämtade ur skriften. Och det är den typen av förvrängning som Koranen fördömer de kristna för. Här är en till text som gör det ännu tydligare. 4 och 46. Bland de judiska trosbekännarna finns det de som förvränger uppenbarelsens ord och bryter ut dem ur sitt sammanhang. Och de säger, vi har hört, men vi lyder inte. Vi hör vad ingen har hört, och du ska höra på oss. Allt är ordvrängningar för att förlöjliga tron. Om de istället hade sagt, vi har hört och vi ska lyda och lyssna och ta hänsyn till oss, hade det varit bättre för dem och mer passande. Men Gud har fördömt dem för deras vägran att lyssna till sanningen. Deras tro gäller bara få ting. Så här ser vi igen, vad har de gjort? De har tagit skriften, men inte att de har ändrat på texten, utan de har tagit någonting ur sitt sammanhang och de har förvrängt det och sagt att det här är vad skriften säger, fast det egentligen inte är vad skriften säger. Är ni med? Och det är en allvarlig anklagelse. Men det är inte en anklagelse om att de har förändrat på själva orden, själva texten. Och det är så som även stora muslimska teologer har tolkat det här genom tiden. Det här är Abdullah ibn Abbas på 600-talet. Han var profetens kusin och dessutom en mycket ansedd teolog, en nära kompanjon till profeten. Och han sa så här: de förvanskade ordet betyder de modifierade eller förändrade dess innebörd. Men ingen kan förändra ett enda ord från någon av Allahs böcker, plural, lägg märke till det. Ingen kan förändra ett enda ord från någon av Allahs böcker. Innebörden är att de feltolkade ordet. Att de feltolkade ordet. De läste alltså någonting i skriften och sen så drog de en slutsats och så började de predika. Ja, det här är vad skriften säger. Det här är vad skriften säger, ni ska göra på det där och det där sättet. Men det står inte så i skriften. Är det viktigt att läsa skriften i sitt sammanhang? Vet ni, det är otroligt viktigt. Visste ni att det finns en bibeltext som säger att det inte finns en gud? Det står det. I psalm 14 och vers 1, klart och tydligt. Det står, det finns ingen gud, ni kan läsa det själva. Och ni kanske tänker, men vad nu? Handlar inte hela bibeln om Gud? Hur kan det stå i bibeln att det inte finns en gud? Vad med alla andra ställen där det står om Gud gjorde si och så? Vi måste läsa sammanhanget, eller hur? Och läser vi sammanhanget då blir det uppenbart vad det här egentligen handlar om. Och vad står det där? Jo, det står att dårarna säger i sitt hjärta att det finns ingen gud. Ändrar det på innebörden? Ganska mycket. Så ser ni, jag skulle kunna ta den här texten, nu är det här ett banalt exempel, men bara för att illustrera. Jag skulle kunna ta den här texten och sen skulle jag kunna predika. Titta, bibeln säger det finns ingen gud. Då har jag förvrängt texten, eller hur? Jag har ändrat på den. Jag måste läsa den i sitt sammanhang. Och det är det som Koranen anklagar de kristna för att göra. Den anklagar dem för att rycka en text ur sitt sammanhang och judarna också. Och förvränga den så att den säger någonting annat än det som den faktiskt säger i sitt ursprung. Man kan få bibeln att säga precis vad som helst om man tolka bibeln på det här sättet. Till exempel, lär bibeln att man ska hänga sig. Ja, ni ska få se vad bibeln säger. Matteus 27:5, sedan gick han och hängde sig. Lukas 10:37, gå du och gör som han. Johannes 13:27, gör snart vad du tänker göra. Okej, så nu lär bibeln att människor ska hänga sig. Är det det som texten säger? Knappast. Jag tror, för vi måste tänka på, men bibeln säger att du ska inte dräpa och så vidare, och betyder det att man ska hänga sig? Nej, faktum är att när Jesus säger gå du och gör som han, så har Jesus just berättat liknelsen om den barmhärtige samariten och säger gå du och gör som han. Det är lite annorlunda än att säga, det hade ingenting med att Judas hängde sig att göra. Så vi måste läsa skriften i sitt sammanhang för att kunna förstå dess innebörd. Och det här är den anklagelsen som Koranen lägger fram mot de kristna. Att de kristna och judar har förvrängt Guds ord. Det är jätteviktigt, även speciellt för kristna, att man låter skriften tolka sig själv. Summan av ditt ord är sanning, står det i psalm 119. Jag kan få en text att säga någonting speciellt. Men om jag tittar på resten av skriftställena som handlar om samma ämne, så kommer det bli klart och tydligt vad Bibeln faktiskt lär om den här frågan. Okej. Faktum är att Bibeln, eller Koranen ska jag säga, säger att det är inte alla de kristna som har gjort sig skyldiga till att förvränga skriften på det här sättet. Lägg märke till, vi ska komma tillbaka till den här texten senare. Men det här är från Al-Imran Sura 3, vers 110 och till 115. Där står det så här. Om efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser, det är alltså judarna och de kristna, hade trott på denna, skulle det helt visst ha varit bäst för dem. Fastän det finns bland dem som tror, har de flesta av dem förhärdat sig i trots och olydnad. Om du är kristen här idag så kanske du blir förnärmad av den här versen och tycker att vad är det här för någonting? Säger den att de flesta kristna har förhärdat sig i trots och olydnad? Ja, det är den. Men faktum är att jag kan berätta för er, vi kommer studera i den här serien, att det är inte bara Koranen som säger det här, men faktum är att Bibeln själv talar om ett avfall inom kristendomen där det här skulle hända. Så Bibeln stödjer också den tanken på att tyvärr till och med en majoritet av kristendomen skulle vända sig bort ifrån sanningen. Vi ska titta mer på det senare. Men hur som helst så ser vi att det här infattar inte alla. Det står, fastän det finns bland de som tror. Så finns det kristna som tror enligt Koranen? Det gör det. Det står även så här, alla är inte av samma sort. Bland efterföljarna av äldre tiders uppenbarelser finns även redbara människor som under nattens timmar läser högt ur Guds budskap. Nu fråga, vilket budskap läser de? Kristna och judarna, läser de Koranen? Nej, de läser evangeliet som är Guds budskap. De läser högt ur Guds budskap under nattens timmar. De faller ner på sina ansikten i tillbedjan. De tror på Gud och på den yttersta dagen. Vad är det? Ändens tider, det vi kommer att prata om i den här serien. De tror på de här sakerna. Det finns kristna som gör allt det här. De tror på skriften, de tillber Gud. Inte bara en gång i veckan, men de ber dagligen till Gud. De tror på Gud och på yttersta dagen. Och det står så här, de anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Det här kommer vi att prata om speciellt imorgon. Så missa inte imorgondagens möte om ni har möjlighet. För då kommer vi titta ännu mer noggrant på vad det här faktiskt handlar om. Förbjuder det som är rätt och det som är orätt, och de tävlar om att göra gott. De hör till vilka då? De hör till de rättfärdiga. Och vad gott de gör ska inte frånkännas dem. Gud vet vilka de är som fruktar honom. Så fråga, finns det kristna som är rättfärdiga? Enligt Koranen? Enligt Koranen så finns det. Alla har inte avfallit. Om du hör att någon kommer och säger att Koranen menar att alla kristna är otrogna syndare. Det stämmer inte. Koranen säger att det finns de som är trogna. Det finns de som är rättfärdiga till och med. Och då är frågan, vad ska de döma efter? Vad ska de dömas efter? Sura 5, vers 47 säger så här. Låt därför de som följer evangeliet, vilka är det? Det måste vara de kristna. De som följer evangeliet, döma i enlighet med vad Gud där har uppenbarat. De som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat är syndare som trotsar Gud. Så enligt Koranen så ska de kristna döma inte efter Koranen, men efter evangeliet. Eller hur? Så Gud hänvisar, eller Allah hänvisar här, människor, de kristna, till, eller Koranen hänvisar de kristna till att döma efter evangeliet, efter vad som står skrivet där. Och det här visar också en annan sak. Det här visar också för oss att på profeten Muhammeds tid, då måste det finnas ett evangelium som de kristna kunde döma efter, som var tillförlitligt, eller hur? Om det var så att evangeliet vid det här laget hade förändrats och korrumperats, eller hur? Så skulle det inte, den här texten skulle inte ha någon mening. Det skulle inte finnas någon mening för kristna att gå och titta i en korrumperad bok som är förvrängd, eller hur? Och förvanskad. Nej. Men Här så hänvisas de kristna utav Koranen att gå och studera evangeliet för att kunna göra en korrekt bedömning. För mig så visar det här klart och tydligt att åtminstone på Mohammeds tid så fanns det en oförvanskad version utav skriften som de kristna kunde döma efter. Sura 5, vers 48, säger Mohammed: vi har uppenbarat Koranen för dig med sanningen som bekräftar det som består av äldre tiders uppenbarade skrifter och vars uppgift är att vaka över det. Återigen, Koranen har uppenbarats för att bekräfta det som äldre skrifter har sagt, och det är också Koranens uppgift att vaka över de här skrifterna. Så om de här skrifterna har kunnat ha förändrats, så måste det betyda att Koranen har inte utfört sitt uppdrag att vaka över, eller Mohammed och hans efterföljare har inte utfört sitt uppdrag om att bevara skrifterna. För det är vad de uppmuntras till att göra, att bevara skrifterna. Och det är alltså de äldre tiders uppenbarelser. Och den här versen är mycket spännande också. Det här är sura 10:94. Om du skulle känna tveksamhet inför något av det som vi har uppenbarat för dig, säger Gud till Mohammed, fråga då dem som läser den skrift som uppenbarades före din tid. Och du ska se att vad du har fått ta emot från din herre är sanningen. Hys därför inte minsta tvivel om detta. Så om Mohammed upptäckte att det var någonting som var förvirrande eller någonting som var tveksamt i Koranen, vem skulle han fråga då? Han skulle gå till de som läser den andra skriften som fanns tidigare. Alltså de som läste Gamla och Nya testamentet. Det här visar återigen att det måste ha funnits en oförvanskad Nya testamentet och Gamla testamentet på Mohammeds tid som han kunde fråga om det här. Hur är det då? Från Mohammeds sida, alltså den här frågan är väldigt viktig. Om det är så att Bibeln har förvanskats, om den har förändrats, då måste vi ställa frågan, när har den förvanskats och förändrats? Den hade inte gjort det på Mohammeds tid, enligt det som vi såg från Koranen. Så då fanns det en ren kopia. Men kanske den senare har förändrats. Kanske den har ändrats genom kopiering och idag så har vi inte alls den skriften som den bibel som fanns på Mohammeds tid. Okej, okay? Det är möjligt. Men låt oss studera vad som faktiskt sägs om det. Om vi börjar med Gamla testamentet. 1947 så upptäckte man i Qumran någonting som kallas för döda havsrullarna. Hur många känner till döda havsrullarna? Okej, döda havsrullarna. Ett otroligt arkeologiskt fynd. Där hittade man skrifter som var från 200-talet före Kristus, eller före vår tid. Och den innehöll alla gamla testamentliga bibelböcker utom Ester. I alla fall delar av alla gamla testamentliga böcker utom Ester. Och när man jämförde dessa, och det här är sånt otroligt arkeologiskt fynd, för att de här skrifterna då, de var över tusen år äldre än de tidigare äldsta manuskripten. Och då tänkte många kritiker att aha, nu kan vi se att Bibeln har förändrats otroligt mycket. När vi jämför döda havsrullarna med dagens manuskript så ska vi se hur otroligt förändrade de har blivit. Men hör och häpna, man blev förvånade när man upptäckte att till 99% så stämde de överens med den manuskript som man hade från 1000-talet. Miller Burrow säger så här: det är en sak att förundra sig över att texten på omkring 1000 år har förändrats så lite. Som jag sa i min första artikel om rullarna, här ligger dess viktigaste upptäckt till stöd för noggrannheten i den masoretiska traditionen. Masoreterna, det var de som skrev och kopierade Gamla testamentet. Och de satt och gjorde det otroligt noggrant. Och det var mycket strikta krav. Och det här har gjort att det har bevarats över 1000 års tid. Det står Gleason Archer, han jämförde Jesajas bokrullar Och han säger så här: även om de två kopiorna av Jesaja som hittades i Qumrans grotta 1 nära Döda havet 1947 var 1000 år äldre än det äldsta manuskriptet man tidigare känt till från 980 efter Kristus, visade de sig vara ord för ord identiska med vår standard hebreiska bibel till mer än 95% utan texten. De 5% som skiljer sig är främst uppenbara skrivfel och stavningsvariationer. Så det är inte teologiska förändringar, utan det är man har inte glömt att sätta en prick där eller någonting sådant. Jesaja säger så här: gräset vissnar, blomman faller av, men vår Guds ord består för evigt. Jag tror vi kan se det. Jag tror vi kan se att Gud har bevarat sitt ord. Han har inte låtit människor kunna förändra på dem, även om de gärna vill. Men hur är det då med Nya Testamentet? Ja, Frederick Bruce säger så här: det finns ingen samling antik litteratur i världen som har en så väldig mängd bra handskriftsbelägg som Nya Testamentet. Det finns över 5000 manuskript, grekiska manuskript, 5600 grekiska manuskript. Och sedan så finns det över 20 000 olika översättningar utav de manuskripten. Och utav dem så finns det över 230 manuskript som är daterade före 600-talet. Och det betyder att den tidigaste är någonstans där kring 100-talet. Den tidigaste hela uppsättningen utav Nya Testamentet är från 300-talet ungefär. Så här på 300-talet så vet man att det fanns det Nya Testamentet. Och när man jämförde det Nya Testamentet med dagens texter så ser man att de stämmer överens till 97-98% med varandra. Vi kan veta med säkerhet att det gamla och Nya Testamentet som fanns på Mohammeds tid är samma gamla och Nya Testament som finns idag. Och att den har inte förändrats. Och det här är en utmaning för många. Jesus hade sagt själv: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Evangeliet skulle inte förgå. Ingenting skulle kunna förändra på det. Vi vet att den text vi har idag är densamma. Islamteologer har dragit den slutsatsen också. Ingen har förändrat något i texten. Någon text i skriften, säger Ibn Taymiyyah på 1200-talet. De judar och kristna har snarare förvrängt innebörden genom falska tolkningar. Det är hans kommentar till de här texterna. Att de har inte ändrat på skriften. Här är Said Abdullah som är professor i Australien. Och han skriver så här. En otroligt fascinerande kommentar. Judarnas och de kristnas auktoriserade skrifter är mycket lika de som fanns vid profetens tid. Det är svårt, säger han, att argumentera för att Koranens hänvisningar till Toran och evangeliet endast syftar på den rena Toran och evangeliet som de var vid Mose respektive Is al-Masis tid. Om texten har förblivit mer eller mindre densamma sedan 600-talet så borde den respekt som Koranen visat dem vid sin tid bibehållas fortfarande idag. Sen säger han: många korantolkare från Tabari till Razi till Ibn Taymiyyah som vi läste och till och med Kutub, ni får ursäkta mina uttal, tycks vara benägna att hålla med om den synen. Den fullständigt avvisande attityd som finns bland många muslimer i modern tid gentemot judendomens och kristendomens skrifter tycks inte ha stöd av varken Koranen eller de ledande kommentatorerna. Det här är inte en kristen som säger det här. Det här är en muslim. En djupt troende muslim som säger det här. Som medger att faktiskt vi måste erkänna att judendomen och kristendomens skrifter enligt Koranen och enligt de islamiska kommentatorerna är värd respekt och är Guds inspirerade ord. Jag vill avsluta igen med den här utmaningen till oss. som vi läste här. Troende, håll fast vid er tro på Gud och hans sändebud och på den skrift som han har uppenbarat för sitt sändebud och på det som uppenbarades i äldre tid. Tänk på att den som förnekar Gud och hans änglar och hans uppenbarelser och hans sändebud och domens dag har drivit synden till dess yttersta gräns. Jag tror inte att någon av oss vill göra det. Bibeln säger så här. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord, utan som det verkligen är, Guds ord som är verksamt i er som tror. Jag är övertygad om att det kanske finns många frågetecken i ditt sinne just nu. Du kanske undrar, men vad med det här och vad med det här? Och hur passar det här ihop med det andra? Vi kommer titta mer under den här serien på det här. Men det som jag vill ge som en utmaning till oss här idag är, kan vi ta emot det inspirerade ordet som Guds ord? Det är en sak att säga att jag tror på att det är inspirerat. Det är en annan sak att faktiskt läsa det och att studera det. Att förstå det och att följa det. Eller hur? Det är en sak att säga, visst jag tror, men sen inte göra. Det är en sak att säga, ja, Bibeln säger så här, men jag har egentligen inte studerat skriften så jag vet inte vad den säger. Är vi villiga att faktiskt studera skriften med ett öppet sinne? Är vi villiga att ta emot, som det står här? Att vi tackar alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till er, inte som människors ord, utan som det verkligen är Guds ord som är verksamt i er som tror. Är det någon här som skulle vilja säga, jag vill göra det. Jag vill ta emot Guds ord. Det är mitt sinne. Amen. Låt oss be. Gode Gud, vi tackar dig för att du har skänkt oss uppenbarelsen. Du har skänkt oss skrifterna för att vi ska kunna förstå vad som är sant. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att inte bara vara ordets hörare, men också dess görare. Hjälp oss att ta tid för att studera din uppenbarelse, det kärleksbrev som du har gett till oss. Det är min bön. Jag tackar dig. Amen.